Vår beredskap är god. Vår beredskap är god.
Välkommen till En svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med Hanna Karin Gränsman och Maria Nyqvist.
Vår beredskap är god. Det är god. Det är god.
Välkommen till ett alldeles speciellt påskavsnitt av Beredskapspodden En svensk drake. Maria Nyqvist och jag har inventerat bland våra preppinghack och samlat några i ett stort påskägg till er. Jag som håller ordning på Maria heter som vanligt Hanna Karin Gränsman. Så här kommer, utan inbördes ordning, några små smarta lösningar som inte riktigt fått plats i tidigare avsnitt, men som är för bra att inte dela med sig av. Så Maria, vad är den första godisbiten i påskägget?
Mitt favorithack är att få en ficklampa eller en pannlampa att lysa upp ett helt rum. Det är bara att ta en vanlig läskflaska, skala av etiketten, fyll den med vatten och ställ den mitt i ett rum och lägg lampan emot. Då får du tack vare ljusbrytningen i vattnet och alla små vinklar och vrål på läskflaskan spridning i hela rummet. Och vill du ha lite mer dämpad belysning så släng i en tesked mjölkpulver i flaskan och ruska runt.
Som du naturligtvis har i ditt beredskapsförråd om inte annat.
Precis.
Nästa tips.
Sipppåsar. Såna här återförslutningsbara påsar med dragkedja. IKEA har världens största förråd av påsar i alla möjliga storlekar. Och sipppåsar är lite av den heliga graal för preppern och småbarnsföräldern. Du kan packa saker vattentätt så att de inte blir blöta från utsidan. Du kan packa ner blöta saker så de inte blöter ner andra saker. De går att kräkas i, de går att vattensäkra skor med. För att har man blivit blöt om fötterna i till exempel skolan eller när man är ute och går och man har ett par torra strumpor så blir ju strumporna blöta på nolltid av de redan blöta skorna. Då byter man till torra strumpor och så trär man på en stycke kraftig sipppåse på vardera fot och sen stoppar du ner dem i skorna och har då en skyddsbarriär mellan vattnet och fötterna.
Utmärkt idé. För att undvika att bli blöt från början så bör man också undvika att trilla. Och då är trottoarkanter utmärkta. Man kan nämligen balansera på dem. Och att öva balans är bra, för balans är en färskvara. Den försvinner, kort sagt, om vi inte övar. Nu kan det för all del se lite märkligt ut att balansera på en trottoarkant. Speciellt om man inte har ett barn med sig som alibi. Men ja, det är bättre att se lite märklig ut då och då än att göra en krisig situation krisigare. För med dålig balans ökar nämligen risken att man trillar och slår sig. Och det är dumt. Speciellt om vi är i en situation där sjukvården går på knäna. Och ja, vill man inte balansera på just trottoarkanter så finns det naturligtvis massor med andra saker man kan göra för att öva. Det viktigaste är att man övar. Speciellt om man börjar märka av att balansen blir lite sämre. Då kan man försöka motverka det snarare än att bli mer inaktiv. Och det går snabbt att göra den bättre. Så Maria, nästa godisbit.
Sen kommer den eviga pizzastenen som gör en grill till en spis. Tänk bara på att akta plasthandtagen på grytor, kastruller och stekpannor. Framförallt om de sticker ut utanför kanten på pizzastenen. Håll dem helst utanför kanten på hela grillen och går inte det så är att linda in dem i ordentligt med aluminiumfolie väldigt bra.
Vad har du mer för godis?
En sån här mini-LED-lampa som man har till att hänga på dragkedjan för att synas i mörkret är både bra till det och till att märka ut vägen till toaletten eller ytterdörren. Det är väldigt smidigt om man har små barn och det är mörkt på grund av strömavbrott att kunna markera var dörrhandtag och sånt finns.
Och även om man är vuxen vill jag ändå påpeka.
Man kan vara väldigt kissnödig då också.
Ja, och har väldigt svårt att hitta. Herregud. Och på tal om ytterdörrar, händer det att du börjar oroa dig för att du inte har låst dörren ordentligt? Till exempel när du redan kommit halvvägs till resmålet. Se då till att du gör någonting ovanligt tramsigt samtidigt som du låser dörren. Då kommer du att komma ihåg att du faktiskt låste. Det fungerar också för andra saker, som att undvika att ligga vaken i svärmors gästsäng och oroa dig för om du stängde av spisen eller inte. Vad har du mer för godis?
Lökhackare.
Lök är för all del inte godis, men okej då, lök är ändå bra saker.
Lökhackare funkar jättebra som en elfri mixer. Och jag har blivit så pass lat att jag har börjat använda min lökhackare. Sådana som man drar i ett snör, ungefär som farbror Melke försöker starta båten.
Vilken jäkla liknelse.
Det är någonting som jag är extraordinär på. Jag säger inte bra, men helt klart ovanlig.
Fokus, lökhackare.
Jag är lika fokuserad som en nykastad mjölpåse. En sån lökhackare funkar alldeles utmärkt till att hacka vildchips med för att ha i olika rätter. De går att hacka i stort sett vad som helst med. Och eftersom det är ett litet elände att hålla på och diska den elektriska, för den har massor med delar, så har jag blivit lat och kör mer och mer lökhackare och mindre mixer även när jag har el. Termos. Det är väldigt bra att ha varmt vatten i för att få varm dryck. För då kan du värma upp dig inifrån, för då tillsätter du värme. För att kläder, filtar och sånt där kan ju bara reflektera den kroppsvärme som redan finns. Och är vi kalla eller har lite småskraltig cirkulation, så kan det bli väldigt svårt att få upp värme när man väl har blivit kall. Så då är det bra att hälla i sig någonting varmt. Och sen går det ju även att laga mat i en termos med lite vidare öppning genom att till exempel hälla i snabbmakaroner, häll på hett vatten, vänta en timme ungefär, så har du faktiskt hyfsat välkokta makaroner.
Fast vi kanske inte får kalla dem snabbmakaroner då längre.
Tänkte inte på det. Vattendunkar pratar vi om väldigt mycket. Ett kul litet hack för att få rent vattendunkar är att hälla i vatten, ungefär en femtedel, lite så här halvvarmt vatten, smäll i ett par matskedar bikarbonat och en ny disktrasa. Sen skruvar du på locket och ser till att det är noggrant påskruvat, så slipper du få ett ofrivilligt skumparty. Och sen så skakar du dunken ordentligt i alla riktningar, häller ur vattnet och sköljer ur den tills vattnet är helt klart. För att få lite ordning och reda på preppingmaten så är det bra med post-it-lappar i olika färger. För då kan varje kvartal ha sin egen färg. Och då gör det att det blir väldigt lätt att se på lapparna. Då skriver man månad och år som det går ut. Och sen så sätter man det ovanpå tetran eller konservburken. Och sätt fast post-it-lapparna med tejp. För det är liksom lätthanterliga, lagom stora papperslappar och färgen på pappret som man vill åt. Klistret sitter ju inte kvar, så att då kan du helt plötsligt ha en hel hög med lösa lappar och då får du börja om från början. För det är ett litet elände att hitta de där små, usliga, gömda datummärkningarna.
Och när det kommer till ordning och reda så är det bra att inte glömma att skriva ut allt det där som man inte får glömma, så att man har det på papper den dagen som man inte har tillgång till det digitala, som telefonnummer och adresser. Jag personligen laminerar allt sånt, dels för att det blir mer hållbart och dels för att det är lite roligt att laminera. Vill man dessutom ha koll på det digitala, för som vi lärde oss i avsnittet om Ukraina, är det inte alls omöjligt att vi har både ström och internet i kris och krig. I så fall så rekommenderar jag starkt en lösenordshanterare, till exempel Bitwarden eller LastPass. Då kan du ha de där löjligt krångliga lösenorden som vi vill ha för att verkligen hålla våra tjänster och vår information trygg. Men ändå komma åt dem från alla enheter och inte riskera att glömma dem. Så en lösenordshanterare för att hålla det supersäkert och för att inte behöva komma ihåg det i huvudet. Om du istället har det motsatta problemet, att du vill göra dig av med data och information, då kan eld vara en god idé. Men, inget eldande inomhus. Så, hur startar man då en eld?
Eldstål är ju väldigt bra jämfört med tändstickor. Tändstickor är ju själva definitionen av engångsprodukt, medan eldstål funkar flera tusen gånger. Sen lägger man till tamponger och lampolja i ekvationen och så har du världens bästa tändsystem. Doppa tampongen i lampolja. En rekommendation är att inte göra det i flaskan, för tampongen blir för stor för att få ut genom hålet. Och det tänker jag inte tala om hur jag vet. Så häll upp lite lampolja i någonting annat, skala och doppa en tampong och sen så lägger ni den i veden eller kolet och tuttar eld på med ett eldstål.
Kanske vi har ett matlagningstips.
Fondygryta är väldigt bra. Jag har en riktigt stadig rackare i gjutjärn. Det är ett väldigt enkelt sätt att få en gryta varm när man inte har jättebråttom. Och det är ett bra komplement för de dagar då man tycker det är för kallt, regnigt eller blåsigt för att stå ute och fixa mat på grillen med den eviga pizzastenen.
En av de stora farorna i kris eller krig är alla de felaktiga rykten och också illvilliga lögner som sprids med vindens fart. Vi har också en ständigt ökande risk att människor försöker lura oss på olika vis, vilket inte på något sätt har blivit mindre av den snabba AI-utvecklingen. Så ta för vana att undersöka saker. Källkritikbyrån till exempel är en utmärkt sajt som granskar saker åt oss och som hjälper till med praktiska tips för hur vi ska se igenom lögner och liknande. Och naturligtvis, som alltid, ta reda på fakta från myndighetssajter och liknande. Tänk också på att det är lättare att komma ihåg fakta än vad det är att komma ihåg källan. Och när vi tror att vi vet hur någonting är, så är det ju sällan vi faktiskt kontrollerar det. Men försök att ta för vana att lite då och då kontrollera även sådant du är övertygad om är sant. Speciellt när det är viktigt. Det kan tänkas att du blir förvånad.
För både sin egen skull och andras skull så är våtservetter en jättebra grej. De funkar på allt från fördisk till städning och det funkar även för en liten fuskdusch. Sen deo och tandkräm är ju också väldigt bra grejer att ha för att inte krisen och katastrofen dessutom ska bli väldigt illaluktande.
Har vi någonting om värme?
När man fryser på kontoret eller hemma så kan man ta en sån här 12 liters dunk från Biltema. Fyll den med så hett vatten du får ur kranen eller blanda ihop kokt vatten och rumstempererat vatten till ungefär 70 grader. En bit liggunderlag på golvet, en filt och sen på med dunken. Se till att den är igenskruvad ordentligt. Och sen så håller du fossingarna mot den och lindar in benen i flisfilten. Och då kan det vara hur kallt som helst på kontoret och du kommer ändå att hålla värmen för du tillsätter värme till blodomloppet. Och i och med att det är så pass mycket som 12 liter i en sån där dunk så håller de värmen faktiskt en hel arbetsdag. Tänk däremot på att när du har haft så pass varmt vatten i en dunk så är den inte lämplig att ha till dricksvatten efter det. Det går bra att ha till tvättvatten och sånt som kallas för gråvatten. Men i och med att man inte är helt säker på hur plasten reagerar på så pass varmt så det är bättre att inte chansa och ha den till dricksvatten för man vet inte om plasten bestämmer sig för att fälla ut någonting dumt.
Och när det kommer till arbetsplatser, stäng av notifieringarna på mejlen. Och när du ändå gör det, stäng av notifieringarna på mobilen. Det finns få saker som skapar så mycket stress som dessa ständiga avbrott. Och höga stressnivåer är inte en bra sak för att hantera stressiga situationer som kris eller krig. Eller hälsan för den delen. Dessutom är nyttan av att svara omedelbart bums nästan alltid noll. Till och med på arbetsplatsen. Och den sista.
Blev det inga fler? Okej då. Då klämmer vi till med ett kris- och katastrofsysätt med extra allt. Man köper en gaffatejpsrulle, silvertejp, den minsta man hittar. Man behöver ju liksom inte 50 meter tejp utan det räcker med sån här som kanske är 5-6 meter på. Sen tar man och fyller den med såna här bra att ha saker som metallgem, skosnören, säkerhetsnålar, några zippåsar, ett paket extra strumpor och kraftig tråd och ett par nålar. Då har du saker för att kunna fixa i stort sett alla kriser som kan uppstå och det tar faktiskt ganska liten plats i bil, ryggsäck, handväska.
Och om du tycker att det är svårt att införliva nya preppingvanor i ditt liv, så försök att koppla dem till gamla vanor, sådana vanor som du redan har. För det är mycket lättare, Vill du komma ihåg att öva balansen så kan du göra det samtidigt som du borstar tänderna till exempel. Och sippåsar kan packas samtidigt med annat. Så koppla nya vanor till gamla så blir det mycket, mycket lättare att få ordning på det.
Och det var det sista tipset eftersom jag inte fick ta några fler.
Nej, världen är hemskt orättvis, hörde du. Men vi hoppas att alla andra i alla fall har fått med sig massor med trevliga små godisbitar som ni kan ha nytta av. Och därför inte är så gnälliga som Maria. Veckans matutmaning.
Och nu blir det veckans matutmaning. Det var ju gör något billigt med tonfisk. Och dagens lilla överraskning är att du har faktiskt redan ätit dagens utmaning till lunch. Så jag talade inte ens om att det var beredskapsmat när jag serverade lunch till dig. Surprise!
Jag var hungrig.
Ja, och jag talade inte om att det var veckans utmaning, utan jag gav det bara mat. Och du reagerade inte över att det var beredskapsmat?
Nej, det gjorde jag inte.
En mindre blåsning så här på tidig eftermiddag.
Men jag tänker då så här, nu är jag lite ställd här, men jag tänker att det är den bästa formen av beredskapsmat. När det inte känns som beredskapsmat, det känns inte som en uppoffring eller... Det var mat och det var gott.
Det var mat. Och det jag serverade var en pastasås gjord på tonfisk som var uppdraget. Och sen så hade jag använt mjukost med baconsmak. Och sen så hade jag piffat upp den lite ytterligare med en påse finhackade viltchips.
Det var det jag tänkte. Det var, ja, viltchipsen märkte jag.
Ja, och det ger ju också högre proteininnehåll. Så det är bra och nyttigt, för proteinet är det ju svårast att få till med beredskapsmatlagning. Och sen var det lite kryddor.
Ja, jag kan ju...
Överraskning! Ja.
Nej, men alltså det som sagt, det kändes som god mat. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer, jag är fortfarande lite tagen här. Jag gillar det. Det är en solklar, solid fyra. Du får inga femmor när det inte är restaurangmat eller efterrätter. Så att det är en fyra.
Du är odrägligt bortskämd.
Ja, och det är inget dåligt. Det är en del i mitt liv som gör mig väldigt lycklig.
Och du blir bara bortskämdare med tiden.
Ja, det är inte mitt fel. Det är ditt fel.
Ja. Mm. Och sen har vi fått en matutmaning till.
Jag får uppenbarligen inte egentligen säga någonting i den här episoden. Ja, berätta om matutmaningen du har valt ut.
Matutmaningen som lät minst hemsk var gör något ruskigt gulligt. Och den här gången kan hon väl få något sånär snälla ingredienser. Och jag tackar så hemskt mycket för att det finns någon här i världen som står på min sida när det gäller matutmaningarna. Ibland har det känts som att det har varit jag mot resten av världen. Och sen min kära poddkollega uppmuntrar ju alla till att plåga mig så mycket som det bara går och sätta mig på pottkanten.
Nej, 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 inte plåga dig. Hjälpa dig att utvecklas. För man utvecklas med utmaningar. Så du ska vara tacksam.
Jag ska alltså vara tacksam för att du plågar mig. Det låter rättvist och bra.
Jag tycker plåga är ett väldigt trist uttryck. Men jag godkänner den här matutmaningen preliminärt. Men jag vill se att den utmaningen verkligen har kommit in, så att det här är inte någonting som du har hittat på själv, när du tydligen nu väljer dina egna utmaningar och potentiellt också skriver dem.
Det är faktiskt inte jag som har skrivit den, men ja, du kan få se den.
Ja, men då önskar jag dig lycka till då.
Ja, det här ser jag fram emot.
Tusan också.
Var inte rädd, var förberedd. Vet du det?
Samtidigt som SMHI nu varnar för plötslig ishalka och även för höga vattenflöden, så är det också dags att börja hålla koll på brandrisken i det torra fjolårsgräset. Vi vill inte att det ska börja brinna, om inte annat därför att det blir så dålig stämning. Och det är ju så här att det kan utfärdas eldningsförbud i områdena, och de här förbuden utfärdas av kommunen eller länsstyrelsen. Så den här informationen ska då finnas på deras webbplatser. Men orkar man inte gå in där och titta hela tiden så finns det också en app som heter Brandrisk ute. Och är man osäker på om det är eldningsförbud eller inte eller man ska vara försiktig så kan man alltid kontakta kommunens räddningstjänst. För det är naturligtvis så att var och en av oss har ett eget ansvar för att ta reda på om det är eldningsförbud eller inte. Och det ligger ju också i vårt eget intresse. För även om det kan ge böter så är inte det stora problemet här. Det stora problemet är ju om vi faktiskt startar en eldsvåda. Och när det kommer till eldningsförbud så finns det två olika nivåer. Vi har vanligt eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. Vid eldningsförbud så får man i normalfallet inte elda i närheten av skog och mark där det finns en risk att elden kan sprida sig i terrängen. Däremot så får man då grilla på egen tomt, i en grill eller liknande, eller på fasta grillplatser. Om det råder skärpt eldningsförbud å andra sidan så är det också förbjudet att grilla vid de fasta grillplatserna på allmän plats. Men det är tillåtet att grilla på egen tomt eller annan anordning för matlagning. Och då ska man naturligtvis se till att den är utformad så att det inte finns risk att den här branden sprider sig på något sätt. Och sen är det naturligtvis så att även om det inte är något eldningsförbud så kan det råda en extra hög brandrisk. Och när det är extra hög brandrisk så är det ju bra att både känna till det här och ta hänsyn till det. Och då finns som sagt den här appen Brandrisk ute. Men också SMHI har en brandriskprognos. Och man kan också bli notifierad via SMHI om man vill det. Alldeles oavsett eldningsförbud eller hur stor risken är, beroende på hur torrt det är i marken och så vidare, så är det ju bra att om man nu ska elda i naturen, att man gör det här med viss försiktighet. Så att man försöker välja en plats där elden inte kan spridas enkelt. Man behöver inte sätta igång en eld precis under ett träd eller under en buske till exempel. Utan försöka välja ett bra underlag som grus eller sandmark. Det är också en god idé att avgränsa den här eldplatsen. Alltså att man använder stenar eller jord som en sorts barriär. Så att man håller den liten. Kan man så är det inte så tokigt att använda ett fältkök om man ska laga mat. För det är ofta säkrare än öppen eld. Och dessutom inte så dumt att öva på att använda sitt fältkök när det inte är just kris. Om det blåser kraftigt så kan det vara bra att undvika att elda överhuvudtaget. Just för att vinden kan få gnistor och även små grenar och så vidare att flyga iväg. Och då kan elden sprida sig på ett dåligt sätt. Och naturligtvis, när vi har med eld att göra så vill vi alltid ha tillgång till vatten att släcka elden med. Och det här är naturligtvis en god idé, inte bara i skog och mark utan även i villaträdgården. Och när vi har eldat färdigt, att vi ser till att vi verkligen släcker elden ordentligt med vatten. Och så rör vi om så att vi ser att verkligen glöden har slocknat. Och det är oftast bra att gräva upp marken under askan tills vi verkligen ser att det inte finns glöd kvar. Och så rikligt med vatten, både på själva resten av elden och runt omkring. För som sagt, det blir så dålig stämning om vi startar en eldsvåda. Men hur försiktiga vi än är så kan det naturligtvis gå fel ändå. Och oavsett orsak, om elden sprider sig så larmar vi 112, det första vi gör. Och sen försöker vi stoppa elden i vindriktningen. Förutom vatten så kan man använda ruskor av små granar. Och då kan vi använda dem för att försöka sopa in det här brinnande materialet mot elden. Och också använda sådana här ruskor för att försöka kväva elden mot marken. Och naturligtvis så har vi bäst effekt om vi kan blöta de här ruskorna. Så det är inte så dumt att elda. Öva på att hantera eld. Men det är jättedumt att göra det oförsiktigt. Klart som korvspad. I allt större utsträckning abdikerar vi från vårt personliga ansvar och lutar oss istället mot offentliga insatser. Detta signalerar en katastrofal svängning mot inlärd hjälplöshet som gör oss oförmögna att agera när inga hjälpare finns i närheten. Denna trend hotar inte bara att urholka vår individuella förmåga att hantera kriser utan riskerar även att försvaga samhällets strukturella självförtroende och minska vårt kollektiva civilkurage. ungefär så här. Trygghetsratten gör succé i kollektivtrafiken. Så beskrivs effekten av den chatt som sedan 2020 gör det möjligt för resenärer att kommunicera direkt med SLs trygghetscentral. Konkret innebär det en fördubbling av antalet kontakter med resenärer. Det är självklart utmärkt att det finns en chatt och naturligtvis är den användbar i betydligt fler otrygga situationer än vad ett telefonnummer är, eftersom kontakten kan ske utan att man drar uppmärksamhet till sig. Men samtidigt ser vi en ständigt ökande tendens att överlåta de problem vi stöter på till någon annan, ofta det offentliga i någon form. Och när någon annan är formellt ansvarig så slipper jag ansvaret. Jag behöver inte försöka övervinna eventuell olust eller osäkerhet inför att agera. Jag behöver inte agera kraftfullt mot den som stör eller ofredar någon, för det finns personal till det. Och när jag inte agerar själv så får jag inte heller erfarenheten att hantera problematiska människor, till exempel i det offentliga rummet. Och ju mindre erfarenhet jag får, desto mer osäker blir jag i sådana situationer. Mitt självförtroende när det gäller att kunna skydda mig själv och andra minskar. Och därmed så ökar mitt beroende av personalen. Den dagen då ingen personal är tillgänglig kan jag nästan vara helt oförmögen att hantera situationen självständigt. Det är så vi skapar inlärd hjälplöshet. Det vill säga upplevelsen av att vara oförmögen att agera i en specifik situation, trots att jag egentligen, rent objektivt, borde kunna göra det eller borde kunna lära mig att göra det. Inlärd hjälplöshet gör individer svaga och otrygga, vilket ökar kraven och belastningen på den nämnda personalen, som i sin tur kräver fler resurser för att hantera den här ökningen. Konkret leder alltså den här chatten till att färre människor kommer att ingripa i olika situationer, vilket ökar behovet av väktare och liknande och därmed kostnaden. Och den inlärda hjälplösheten breder ut sig till ännu ett område. Så det redan svaga civilkuraget försvagas ännu mer med potentiellt katastrofala följder. Med det sagt så är lösningen naturligtvis inte att ta bort den här chatten. Jag kan ha hur mycket civilkurage som helst, men det är inte alltid lämpligt eller rimligt att jag ingriper på egen hand ändå. För det är ändå en skillnad mellan mord och dumdristighet. Så att chatten har ett värde, det är odiskutabelt. Men hur motverkar vi den här inlärda hjälplösheten som kommer med den? Hur arbetar vi framåt för att öka den individuella förmågan att hantera kriser, likväl som vi stärker samhällets strukturella självförtroende och vårt kollektiva civilkurage? Ja, genom att var och en av oss tar ett personligt ansvar för att upprätthålla civilkuraget som norm och praktik. Det vill säga genom att aktivt och medvetet öva på det när tillfälle ges. Det är gott för individen att utveckla en sån förmåga och minskar också risken att man behöver skämmas över att man inte har agerat när man egentligen tycker att man borde ha gjort det, men man inte vågade. Det är gott för den som blir utsatt, för upplevelsen av att ha stått ensam i en svår situation kan få en betydligt större och längre psykologisk påverkan än den faktiska kränkningen som sådan. Och det är gott för samhället som blir en tryggare plats när vi tar ansvar för varandra. Det finns helt enkelt inga ursäkter. I alla fall inte om man själv hoppas på hjälp. Så jag uppmanar helt enkelt alla, öva på att agera med civilkurage så fort tillfälle ges. Men helst utan att vara dumtrist. Och det var allt för idag. Vi hoppas att ni har haft en fantastisk påsk. Vi ser fram emot att se er kanske i sociala medier, där vi finns både under namnet Slottsdrake och En svensk drake. Till exempel på Facebook och Instagram. Eller inte till exempel, det är exakt där vi finns. Vår nya webbplats, ensvenskdrake.se, börjar också arta sig. Och där hittar ni också, inte riktigt, men nästan alla textversioner av programmen. Om ni någon gång skulle vilja läsa det. Och nu har vi också kommit så långt så att det faktiskt går att få säga till oss att vi har gjort dåliga saker på sajten om det skulle behövas. Och med det sagt så önskar vi er en fantastisk, förhoppningsvis solig och absolut alldeles krisfri vecka. Du har lyssnat till En svensk drake, beredskap för bekväma, av och med Hanna-Karin Gränsman och Maria Byqvist. Besök Spotify för att inte missa ett avsnitt. Nya avsnitt varje söndag.